Det här är ett samtal om tro med mig Lina Hedmark, idag om hunden. När biskopen Sören Dalvis hund Svante dog i våras blev sorgen och saknaden tung. Ljudet av tassarna, promenaderna och sällskapet som inte längre finns där. Och hur ser sorgen efter ett husdjur ut? För prästen Ricke Möller Andersen är hunden Lila inte bara en hund utan också en kollega på jobbet eftersom hon är utbildad själavårdshund och får ord att komma och axlar att sjunka. Det blir ett samtal om sorg när ett husdjur dör, djurens läkande kraft och så undrar jag förstås, får man ta hunden med sig in i himlen? Välkommen till ett samtal om tro i P1. Hej Sören Dalvi och Ricke Möller Andersen.
Hej.
Hej.
Fint att få komma hit till Karlstad. Solen skiner.
Alltid, vet du.
Det är så.
Ja, det är så, det är så.
I våras så dog ju din hund,
Svante.
Ja, 14 år gammal. Hur var det?
Jo, men det är ju en väldig tomhet. Han var ju 14 år, vi hade haft honom i 14 år. Och jag har varit biskop här i 10 år, så 10 år av de 14 var han ju här i biskopsgården i Karlstad. Så att när vi skulle skaffa hund så var ju jag väldigt skeptisk till det. För att min fru är uppväxt med hund och barnen och min fru ville jättegärna ha hund. Men jag var ingen sugen på att skaffa hund.
Vad var det som tog emot?
Man blir ju uppbunden och de ska ut var fjärde timme och kissa. Och det är massa sånt där och jag var inte van med hund heller. Så att det gjorde att jag var väldigt skeptisk initialt att skaffa hund. Men de övertalade mig. Men sen efterhand som det kan bli så blir det ju så att man, det är ju en personlighet en hund och man lär känna hunden. Och det här var en kavaljer King Charles Spaniel, en ganska rar liten hund. Så att efterhand så växer man ju ihop med sin hund. För att Svante satt alltid med, han var alltid med på liksom alla sammanhang och han samlade in gänget som satt här. Det var som en arbetskamrat.
Vad gjorde han rent professionellt?
Alltså, dels så hälsade han ju på alla. Han luktade på alla. Han kunde hoppa upp i... Han flyttade ofta på sig så han satt i olika... Det är ju tre olika typer av soffor här. Och han hoppade alltid runt. Så att de flesta hann att träffa honom. Som ville träffa honom. Men om man inte ville hälsa på honom så kunde man slippa det också. Höll jag på att säga. Men han var också med på mässan. Vi har ju alltid en mässa här då när vi har prästexamen och diakonexamen. Och då var han alltid med och var med i ringen och sådär. Och höll jag på för länge då kunde han börja sucka. Liksom, att nu får det ge sig. Liksom. Så att jag skulle säga att och det var en stor förvåning, överraskning för mig. Alltså vilken stor social funktion Svante hade. Det var en icebreaker skulle jag säga. I många olika sammanhang så var han en icebreaker.
Och känslan när Svante inte fanns längre?
Ja, det var jättetomt. Jag brukar sitta och skriva alla mina predikningar, tal och krönikor och texter jag skriver här i ett angränsande rum. Och då sitter Svante alltid mitt emot på en stol. Och så plötsligt är han inte där. Det är helt tomt. Och han har alltid varit där under alla 10 år som vi har suttit ihop. När han skrivit saker. Han är alltid där. Han älskade när jag gick upp och skulle skriva predikningar eller tal. För att han tyckte om att vara där. Och så plötsligt är han borta. Och det var då jag skrev krönikan. Det var första gången jag satt i den där stolen. Och han inte var mitt emot. Jag skulle egentligen skriva en helt annan text. Men då skrev jag. Den skrev sig själv så att säga.
Vi pratar lite mer om den sen. Men Ricke, den sorgen efter en hund som Sören beskriver. Känner du igen den?
Oh ja. Jag har ju själv haft hund förut också som nu inte lever längre. Så jag har ju också upplevt hur det är när hunden dör. Och man kommer hem och det är alldeles tomt hemma och det känns bara fel och konstigt. Och jag har också mött människor som också talar om sorgen efter en hund. Och det är någonting som sitter i länge. Sen så tänker jag att sorgen är, kanske ser olika ut för oss alla, precis som när vi sörjer en människa. Så ser ju också sorgen efter en hund ut på olika sätt. Och det kan finnas också lite andra aspekter också när det gäller sorgen efter en hund.
Vilka då?
Jo, alltså ofta är det ju så att det är jag, människan, som faktiskt beslutar när min hund inte ska leva längre. Och det kan också, det lämnar ju också efter sig något spår på något sätt. Det kan handla om att jag också kan känna ett element av skuld kanske. Så det finns kanske också med. Och man sörjer den lilla vännen som inte finns där längre, som fyllde vardagen med rutiner, som fanns där, som Sören säger när han skrev sina texter och kröniker. Den här vardagliga liksom tryggheten i livet som ju hunden är. Och sen också kan man också grubbla lite. Samtidigt har jag rätt till att ta det här beslutet? Vem är jag som får göra det? Samtidigt med att vi vet någonstans att det är mitt ansvar. Jag som har skaffat hund har det här ansvaret att faktiskt begränsa lidandet. Det är mitt ansvar. Om jag ska vara en vettig människa för min hund så innebär vår relation också detta svåra. Men det är ju någonting oerhört svårt att finnas i och också finnas i efteråt. Så sorgen efter en hund kan vara svår och långvarig, tror jag, för många människor.
Har du mött den situationen, ja, med människor, oh ja, som sörjer ett husdjur?
Oh ja, och sen kan också sorgen också plötsligt bli lite ensam. För man kan också känna, jag borde väl tänka att det är ju bara en hund, kan jag höra. Så att man liksom lite grann vill gärna förminska betydelsen av förlusten av en hund. Och jag förstår också det, att sitter man vid sidan av någon som har mist sin fru eller sin man eller nära anhörig, då kanske det känns som att, vem är jag att sitta och tala här om sorgen efter Svante som ju var en hund? Men ändå finns ju sorgen där, den är ju där i alla fall. Och den tar sin tid och den måste få ha sitt utrymme. Och jag möter ju ibland människor, inte minst på äldreboenden där jag har med mina hundar, och då kan mötet med mina hundar ofta öppna upp för ett samtal om de hundar som fanns förut, och det kan bli ganska fint, för då kan vi tala om de här gamla sorgerna också, över den fina jakthunden som inte lever längre, men allt vad den fick betyda under den tiden den levde i familjen, hur den var, vad den tyckte om, och dens bus och dens olika finurligheter och förmågor och allt det här. Och då kan de samtalen komma upp sent i livet. Och det tycker jag är väldigt fint faktiskt. Väldigt fantastiskt, men det säger någonting om att vi glömmer inte. Vi glömmer inte våra hundar, våra husdjur och sorgen efter dem. Kommer att ta en plats i hjärtat den också. Så är det.
Jag blev väldigt förvånad över att jag kände så stark sorg och varit så ledsen. Men sen tänkte jag efter att han har ju följt oss i 14 år. Och han är ju alltid med oss. Alltså, han var ju en sån typ av hund som gick jag från ett... Alltså, det var också så att han var ju väldigt dålig i höfterna i slutet. Och vi är på övervåningen nu. Och skulle jag gå ner till nedervåningen och sätta på kaffe, då skulle han alltid med ner, hur ont han än hade. Och jag fick ju alltid, men han vägrade vara kvar. Jag fick visa vara kvar här. Nej, han skulle alltid vara med där man var. Och det är inte konstigt att efter 14 år, när man har en hund i haserna hela tiden, och som ju också är stora personligheter, för det är ju hundar. När så en hund dör, för mig var det första hunden som dog, för vi har inte haft hund innan, så var det var verkligen en blixt i... Det är så tomt efteråt.
Att ta det här beslutet då, hur var det för dig? Att nu ska inte Svante leva längre?
Det är ju ett minne man kommer ha med sig jämt. För att, men han var så gammal och han var så dålig, och det var en väldigt klok veterinär. Och vi pratade fram och tillbaka. Hon sa att det kommer bara vara plågsamt för honom om ni inte tar det här beslutet nu. För att han är i så dåligt skick, han är så gammal. Så det mest schyssta mot Svante, det är att ni tar farväl nu.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst, vad som än kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då.
Du lyssnar på ett samtal om tro i P1 med mig, Lina Hedmark. Idag om sorgen efter ett husdjur och djurens läkande kraft. Och Sören Dalvid, du är biskop i Karlstad stift. Och i våras så dog din hund Svante, 14 år gammal. Och då skrev du en krönika i Nya Värmlandstidningen om sorgen. Vad fick du för reaktioner?
Jag var ju förvånad, som jag sa. Först var jag förvånad över min egen sorg. Och den där skrev sig själv, den där krönikan. Jag hade inte tänkt att skriva den, men jag skrev den. För att plötsligt var inte Svante där. Och jag kände att jag måste skriva. Han har varit med och skrivit varenda text jag har gjort. Och nu är han inte där. Och då skrev jag den bara så där. Och jag fick ju så mycket mejl, det kom anonyma, det kom spontana insändare till henne där man tackade och så vidare. Och jag fick från hela Sverige, alltså inte bara från Värmland där Värmlandstidningen sprids, utan från hela Sverige. Det kom överallt ifrån. Jag har ju skrivit 130 krönikor i Nya Värmlandstidningen, men jag har aldrig fått så mycket reaktioner på någon enda krönika. Och då har jag ibland skrivit om ganska kontroversiella frågor, men det här var från väldigt många olika håll så skrev folk.
Och varför är det så, tror du?
Jag tror att hundar, de är oss nära och de berör oss. Jag läste någonstans att det finns ungefär 800 000 hundar i Sverige. 600 000 hushåll har hundar. Och om man då tänker 600 000 hushåll, då är det ju, i vårt hushåll så är vi ju 3 barn och så jag och min fru, vi är 5. Alltså så att på en hund, det innebär ju att halva befolkningen i princip lever i nära relation med en hund. Och jag tror många, vi har inte satt så mycket ord på sorgen efter en hund på det sättet. Så att jag tror att jag kanske träffade en nerv. För jag var ju sorg när jag skrev den här krönikan. Jag satt ju och grät när jag skrev.
Ingen som tycker något negativt då? Att du förstorar den här hundens död och så vidare?
Nej, faktiskt inte någon enda sån reaktion. Utan bara liksom igenkänning och tack. Och så en del frågor också. Som vi kommer in på senare i det här programmet. Alltså får man ta hunden med sig in i himlen och så vidare.
Finns det skillnad mellan sorg för en människa och för en hund?
Jag tror att man kan känna ganska minst lika stark sorg över en hund. Och inte minst om en äldre människa som är ensam men som har en hund. För det är många äldre människor som också har tagit sig till mig och som har berättat om hur viktig hunden är för dem. Hunden hjälper dem att komma ut. Du tvingas ju ut även om det regnar. Du måste ut på morgonen. Det vet ju alla som har haft hund att oavsett väder, du måste ut med den på morgon, du måste ut med den vid lunch, du måste ut på eftermiddag. Alltså, det här gör ju att den fyller en väldigt social funktion. Men det är ju en skillnad, och det var ju en av de frågorna jag fick faktiskt efter den här krönikan. Det är ju skillnad, menar jag, på människor. Alltså, vi ska inte devalvera människovärdet bara för att vi konstaterar att hundar är väldigt viktiga för oss. Utan det är skillnad på djur och människor. Och vi har som, jag tänker att det där är en stor skiljelinje, vilket inte betyder att hundar inte är viktiga. Det är bara att de är djur. De är faktiskt djur.
Mm. Men får man ta hunden med sig in i himlen?
Alltså, vad som händer i himlen, det vet vi ju egentligen inte. Paulus skriver ett av sina brev att vi ska alla ett nu förvandlas. Men jag tänker så här att Gud har skapat en god skapelse. I skapelseberättelsen i Bibeln så står det Gud såg att det var gott. Och det står inte en gång utan det står 7 gånger. Och 7:e gången står det och Gud såg att det var mycket gott. Alltså skapelsen är god. Och i den goda skapelsen ingår också den godhet som finns i djur. Som Svante till exempel. Så att jag är ju tyvärr inte Gud då, så jag kan inte avgöra vem som kommer till himlen eller inte. Men jag tänker att i den nya världen vi kommer till en dag så tror jag att om Gud tycker att skapelsen är god så tänker jag att då kommer det också, de delar i skapelsen som har varit god kommer att vara med oss. Och de relationer vi har haft med Svante till exempel. Men hur det kommer sig, det är inte jag man att avgöra, tänker jag.
Mm. Men den här frågan är ju med i låten Änglahund av Hasse Andersson. Och det är många som känner igen den. Vad tycker du om den låten?
Jag tycker den är jättebra. Jag tycker han sätter ord på det. Den är ju lite med glimten i ögat också. Skatten är betald och så vidare. Men nej, jag tycker jättemycket om den låten. Han har fångat något. Och det tror jag, det är ju också förmodligen hans mest populära låt. Därför att den har också med en hund och livet efter detta med en hund och så vidare. Så hundar är väldigt nära oss.
Det här är ett samtal om tro i P1 idag, om sorgen efter en hund och vad djur kan betyda för oss människor. Ricke Möller Andersen, du är präst i Karlstad och din hund Lila är utbildad terapihund och jobbar med själavård. Vad kan hon göra som inte du kan?
Hon kan göra olika saker beroende på sammanhanget. Hon kan komma med lugn och tröst och bjuda in till god närvaro. Hon kan också komma in med lek och bus. Ibland så är det det som behövs. När jag kommer till ett äldreboende så kanske inte det faktiskt är lugn och ro som man behöver mer av där. Där kanske det kan vara väldigt på sin plats att det kommer in en fyrbent, lurvig, sprallig hund som har en bold i munnen och är sugen på lite lek.
Mm.
Det kan öppna upp för någonting, liksom, någonting mycket kreativt och dynamiskt. Och det drar människor ur det här, den här tristessen faktiskt som jag tror många kan uppleva i en sån situation.
Mm.
Så det kan vara, det är väldigt olika. Det beror väldigt mycket på sammanhanget. Och jag är mycket mån om också att min hund ska arbeta självständigt. Det låter kanske konstigt för att jag är ju också utbildad då som hundförare, alltså en lilla socialtjänstehund, och jag är ju då hundförare och vi två utgör ju ett team. Jag kommer dit som präst och jag och i det själavårdande samtal om det handlar om så kommer jag dit som själasörjare och jag har mina kompetenser i det som jag har tillägnat mig genom utbildning och annat och erfarenheter. Och min hund kommer in med någonting självständigt. Visst har vi tränat, men det är väldigt viktigt att hunden får arbeta självständigt. Hon ska känna glädje, hon ska känna trygghet i mötet. Och det är mycket upp till mig, att jag kan generera den känslan. Men när hon känner det, då kan hon också arbeta med sitt eget initiativ. Och det är då som det händer spännande saker.
Och vad händer då? Beskriv när det där funkar.
Ja, när det där funkar, då mentaliserar hunden, som det kallas. Hon känner av och hon känner in sammanhanget. Och hon är väldigt duktig på det. Och det är många hundar, skulle jag väl säga. Det är inte bara... Det här är ingenting som hon kan... Som jag har tränat. Utan det här är en instinkt som vi arbetar med då aktivt. För många hundar har den förmågan. Och det handlar ju då om det här som Sören också säger. Alltså hundens domesticering. Att hunden har levt i familjer med människor i kanske 15 000 år. Och hunden har tillägnat sig en förmåga att faktiskt skanna av hur vi människor mår, hur vi har det. Hunden är ju inte särskilt smart när det handlar om fysik eller matte eller någonting sånt. Hunden kan inte lösa de mest speciala omvägsproblem. Kan inte alltid klura ut hur den kommer rätt håll runt en lyktstolpe till exempel. Men hunden är expert på att känna hur vi har det.
Mm.
Och det är det som jag gärna aktivt vill låta henne jobba med i såna här möten när jag har med mig min hund. Och det är hon duktig på. Och då vet hon ibland saker som inte jag vet.
Vadå?
Det är ju det som är det spännande. Ja, men hon kan har ju ibland visat mig att här fanns någonting som jag inte förstod. Men kanske jag i efterhand får reda på att så var det. Aha. Det var därför hon var helt ointresserad av det där och det där och när den där personen kom in. För hon var helt upptagen med att arbeta med någonting som fanns här. Någonting som var svårt. Någonting som inte blev sagt men som hon kände.
Mm.
Ja. Så hon arbetar ju liksom bortom orden. Jag arbetar ju med orden. Och det är ju det som alla sorters samtal ju handlar om. Men när hunden arbetar självständigt med mentalisering så är det ju inte orden utan så är det någonting annat som hunden märker av. Och det där förstår ju inte riktigt vi, men vi vet att samtidigt vi vet med evidens att det är så här det funkar. Och ofta så får jag ju då kanske en bekräftelse av någonting sådant i ett senare skede.
Mm.
Då kan det vara 3 veckor senare, då får man reda på... Jaha, det var så. Eller någon berättade, ja, men du vet, det var ju så att hon gjorde ju så därför att den här dagen det var ju det och det och så vidare. Så, men då förstår jag varför hon var så som hon var.
Mm.
Varför hon inte vek från din sida. varför hon bestämt skulle sitta med just dig hela tiden. Fast jag vill så jättegärna att hon ska liksom mingla med lite olika människor. Men det skulle hon inte här, utan hon skulle sitta med just dig.
Vad har du sett för effekter av att ha Lila med i själavårdsarbete?
Jag har sett att orden kom. Jag har sett att axlar sänks. Att människor landar i kroppen. Det som händer i rummet när en hund är med handlar ju också om biologi. Och jag tycker det är lite intressant. För att jag tänker att vi i kyrkan, vi kan nog ofta vara fasta i att det som vi talar om när vi talar om andlighet och så. Att det är någonting som handlar om vad som händer här inne mycket. Och det är viktigt, och allt det här kloka vi kan formulera med ord. Men när vi arbetar med hunden så kommer biologin in i bilden. Och då jobbar vi med andlighet, existens och biologi. Det blir som en syntes av flera saker. För att det finns ju det här hormonet, oxytocinet, som är så här jätteviktigt. Det här, vi kallar det ibland kärlekshormonet, må bra hormonet, det sociala hormonet, det har olika benämningar. Men det är ju ett hormon som vi börjar utsöndra när vi mår bra. När en mamma ammar sitt lilla barn, när vi sitter nära någon vi älskar, när vi får hålla någon i handen som vi tycker om, luktar på en bebis huvud. Och också när vi då får klappa en hund, eller en hund tittar på oss med varma, bruna ögon. Mm. Då får vi en oxytocin-kick. Och då skapar det någonting i det här sammanhanget. Och det är ju då som axlar sänks. Man hör en sån här suck. Ett leende kanske kommer fram. Och ibland så får man liksom, man blir jordat. Skulle jag kanske uttrycka det som. Får liksom markkontakt. Man landar. Och jag tror att det här är någonting som är idag jätteviktigt för många människor. Och någonting som vi kanske faktiskt saknar också. Mm. Som vi har lite brist på. Jag såg ett inslag häromdagen från Karlskoga som handlade om att någon hade en terapianka. Jag tyckte det var roligt. Det finns ju också terapihästar. Och det berättas ju på äldreboenden ibland om att det har kommit in en ponny och att det var så fantastiskt och sådär. Men just en terapianka hade jag inte sett på förut. Men då ser man ett sammanhang där det sitter några barn och klappar den här mjuka ankan och liksom landar. Och det här att känna det här djurets varma, fina kropp med sina händer och bara få vara där, det ger någonting, ett lugn tror jag.
Lila ligger nu på golvet, ja, och vila. Sover, ja. Vilar sig. Ja. Utbildad terapihund. Berätta lite om henne. Vad är hon för
hon någon? Hon är en labradoodle. Det är ju en blandras. Men det är ju väldigt, ja, väldigt medvetet avel. Så hon är labradoodle i flera generationer bakåt. Hon är utbildad socialtjänstehund. Jag kan ju säga någonting mer om hennes exteriör. Hon är en mellanstor labradoodle. Hon väger sådär 18-19 kilo. Svart med någon vit teckning någonstans. Väldigt lurvig, krullig. Hon har en sån här bra päls som de flesta tål. Hon fäller inte. Det gör också det ganska smidigt och enkelt för mig att ha med henne i de flesta sammanhangen. Bara det. Hon är vänlig. Hon är trygg. Hon är mycket social. Hon är mycket accepterande och hon är faktiskt, ja, hon är öppen och trygg i de allra flesta situationer. Och jag har arbetat med henne som socialtjänstehund i Svenska kyrkan i 6 års tid nu. Så det är länge. Vi håller fortfarande på. Vi tränar ju fortfarande. Hon blir omcertifierad varannat år. Har precis blivit det. Hon går in i de sammanhang där jag tycker det är meningsfullt att ha med henne. Det kan vara ett själavårdande samtal. Det kan vara i en grupp med människor. Hon har ibland hälsat på en körsamling till exempel. Där kan det vara jättekul att komma in. Jag tycker också, där lär hon sig också att stå ut med annorlunda ljud och så. Hon tycker mycket om det. Hon tycker om när människor sjunger. Hon tycker om när hon hör orgel. Hon är bekväm i kyrkans miljö. Och de körsångarna brukar tycka det är kul att hon kommer in och går runt. Hon minglar, säger hej, high five alla. Ser dem, bekräfta människorna som är där. Och sen är hon med mig i ett sammanhang vi har i kyrkan här i Karlstad med unga vuxna ungdomar och unga vuxna med behov av särskild anpassning. Där hon är en god och trygg och mycket stabil resurs. Hon vallar, hon ser till att alla är med. Hon vilar när det behövs. Vi kan göra lite pedagogiska tricks tillsammans. Hon uppmärksammar, hon hälsar och hon är med och säger hej då när vi skickar iväg gruppen igen. Hon är med där jag bedömer att hon kan göra skillnad.
Mm. Så är det. Och vilka pedagogiska tricks kan hon?
Vi kan ju göra en sökrunda till exempel. Och då handlar det väldigt mycket egentligen om att vi gör samarbete. För det gillar Lila, och det gillar många hundar att samarbeta. De är bra på det, de har ju lärt sig det. Och då är det ju roligt att involveras så många som möjligt. Så då gör vi kanske en sökrunda tillsammans och då får Lila leta upp allt. Och kanske finns det där små uppgifter till deltagarna, vad vet jag, också. Så skulle det kunna vara. Men hon kan också trilla en tärning när vi spelar Fia. Hon kan välja en bok, vilken ska vi läsa? Eller vilket bild ska vi välja nu när vi ska göra detta här? Och så där. Det är lite så här funktionella trick som passar för pedagogisk verksamhet som vi har tränat mest. Wake up and smell the coffee. Is your cup half full or empty? When we talk, you say it softly. But I love it when you're awfully quiet.
Du lyssnar på ett samtal om tro i P1 med biskopen Sören Dalevi och prästen Ricke Möller Andersen om sorgen efter en hund och hundens betydelse för människan. Men vad är viktigast då? Djur eller människa?
Ja, det är en jättebra fråga. Mm. Jag tänker, om man går tillbaka till skapelseberättelsen, den judekristna skapelseberättelsen i första Mosebok, så sägs det ju där om allt Gud skapar att det är gott. Och det innebär att även hunden är en god skapelse i grunden. Människan är en god skapelse. Ja, det är en god skapelse. Och det där är någonting som sticker ut och som skiljer den judekristna traditionen från ganska många omkringliggande skapelseberättelser faktiskt. Just den här betoningen på godhet, att alla människor är Guds avbild. Det är bara människan som är Guds avbild, inte hundar, inte katter, utan det är människan som är Guds avbild. Och det gör att människan har ett speciellt ansvar i den judekristna traditionen. Och det är ju att vi ska bruka och vårda naturen. Och jag tycker om det hebreiska begreppet för att vårda där är shamar. Och det betyder att ta hand om, att, ja, liksom bry sig om, att vara, liksom, man har ett ansvar som människa. Och det är en skillnad. Hunden har inte samma ansvar som jag har. Utifrån att jag faktiskt kan göra beslut, jag kan ta tag i saker, jag kan skydda. Och jag tycker om det begreppet att vi ska bruka och vårda naturen. Inte bara bruka, inte bara vårda, utan både och.
Mm.
Och där tänker jag att, och där är det en skillnad. Och där är, i den judekristna traditionen så har människan ett speciellt värde. Men det betyder ju inte att man ska trampa ner djur. Men det betyder att det är en skillnad på människor och djur. Och jag tror att vi lever i en tid där det kommer vara viktigt att betona den där skillnaden. För jag tror att vi lever i en tid där människovärdet riskerar att devalveras. Att människan riskerar att bli mindre värd. Men vad jag säger är ju att djur och hundar är jätteviktiga. Men människan har ett speciellt värde.
Vad tänker du, Ricke?
Mm. Jo, men jag håller ju med Sören. Och jag tänker att vi talar ju just om människovärde. Och så talar vi om djursvärde.
Mm.
Och jag tänker när vi, som Sören säger, vårdar, rätt förvaltar, har omsorg om djuren, så upprättas också vårt människovärde därigenom. För då blir vi de människor vi också är skapade till att vara i vår plats i skapelsen. I berättelsen om Noas ark, då hör vi ju om Noa som ska bygga en ark. Och grejen är att Noa ska ju inte ha arken för sig själv och sin familj. Det är inte så det är tänkt. Gud vill inte bara att Noa ska bli räddad. Det är inte bara människan som ska bli räddad. Utan alla djur ska ingå i arken. Och inte bara några djur. Utan varje art ska bli räddad. Så, och här finns ju också den här omsorgen om hela skapelsen. Och då ska Noa har ansvar för att bygga då en passande ark, alltså en konstruktion där alla dessa arter då får plats och får ha det så bra som möjligt på resan. Så gärna ser den här arken som väldigt specialanpassad för ändamålet. Men Noa har ansvar för varje art ska bli räddad. Så ja, djuren har ett värde och människan har med sitt människovärde ansvar för att förvalta det och upprätta det också. Men inte genom att devalvera sitt människovärde.
Och jag tänker Jona bok i Bibeln belyser ju också detta om djurens värde. Och även tänker jag på att under den judiska sabbaten så är det så att då ska även djuren vila. Det är inte bara människan utan också djuren ska vila. Och om man tittar i Moseböckerna så finns det ganska tydliga liksom regler för hur man inte får bete sig mot djur. Att man måste bete sig schysst mot djur. Så det är ganska kloka grundregler faktiskt.
Mm. Men du var inne på att människovärdet inte får devalveras. Vad menar du där?
Jag menar att vi lever i en tid där man mer och mer börjar devalvera människovärdet. Och vad är en människa värd och så vidare. Och att en människa har ett unikt värde. Och oavsett så vi kan inte göra oss av med vårt människovärde, menar jag. Och ibland så märker jag av att man tror att man genom att höja upp djurens värde till att bli något annat än djur, så riskerar man, tror jag, på sikt att få att människans värde, liksom att man devalverar människans värde snarare än att höja upp djurens värde. Risken är ju att till slut så blir ett djur mer värt än den där människan jag inte tycker om. För det finns ju människor jag inte tycker om. Men vi har ju fortfarande kvar den gränsen att även människor vi inte tycker om tycker vi har rätt att leva och så vidare.
Har du något att säga där, Rick?
Ja, alltså så handlar det ju också om, ja, men på vilket sätt är djuren hjälpta här? Jag tänker veterinärvetenskapen blir mer och mer avancerad. Vi kan rädda djuren, den är nästan lika avancerad som vården när det gäller människor. Jag måste också då ställa mig frågan, hunden kan ju inte svara för sig om hunden faktiskt vill ta emot livsförlängande åtgärder och så vidare. Är det rätt också att påföra till exempel en hund sådant lidande som det skulle kunna medföra till exempel också? Och då skulle man ju kunna resonera, men dens värde är så högt så att vi ska göra allt, men frågan är om vi ska det. Djur går ju inte och tänker, kanske oroa sig så mycket för sin framtid, om jag får leva ett år eller om jag får leva 5 år. Då handlar det om mitt behov. Där tänker jag ju att ansvaret kommer in, att säga, ja, men mitt ansvar då som människa är att minska mitt djurs lidande så mycket som möjligt. Vi kan ju lära oss en massa saker om att vara människor också av djuren och genom djuren. Det tycker jag ju är intressant. Alltså spegla oss i dem, se vad de är bra på, vad jag kanske skulle kunna vara bättre på, vad som, det finns någonting ursprungligt i djuren. En hund, men några av dens fina epitet, det är ju att den är trofast till exempel, den har lätt att förlåta. Den går inte och tugga på gamla oförrätter. Utan den, på det sättet så är den en väldigt nådig bekantskap, och kanske gör det också därför så väldigt ont när den går bort. För att just det där ovillkorliga, den känslan att någon var så genuin faktiskt är borta. För vi människor är sällan faktiskt så genuina i oss själva som just hunden kan vara. Att det är helt oförställt.
Vad skulle du vilja lära dig mer eller bli mer som en hund?
Ja, men alltså, liksom, jag vet att det finns en hundforskare som heter Per Jensen, och han menar ju att man kan lära av att de lever ju nuet. Jesus pratar ju mycket om det i till exempel Bergpredikan, att liksom oroa inte för morgondagen och så vidare. Och det tänker jag någonting, de är verkligen här och nu till 100%. Och det var Svante alltid, och det tror jag det skulle jag vilja lära. En annan sak jag skulle lära, det är ju att hundar är ju väldigt intelligenta, som Ricke var inne på saker som vi inte riktigt, de kan ju verkligen känna av. Svante hade ett sjätte sinne att veta när jag tog på mig kläderna, om vi skulle gå ut och gå eller om jag skulle gå till jobbet. Jag vet inte hur han kunde läsa mig, men han förstod alltid när han skulle bli jätteglad, nu ska vi ut eller nu ska han till jobbet, så nu bara. Och jag försökte ibland att dölja det där och göra det på samma sätt. Han kunde läsa av. Alltså det skulle jag också vilja lära mig hundarna, att vara så intuitiv som de är och läsa av. Lite som Ricka också var inne på, när man, alltså den typen av att läsa av människor, där har hundarna ett sjätte sinne som jag tror inte vi riktigt förstår.
Mm. Ricke, vad skulle du vilja ha med för hundlika egenskaper?
Jo, men absolut. Den här öppenheten och förmågan att känna sådär oförställt glädje. Vara här och nu. Och det här att man snabbt glömmer saker och går vidare. Min lilla går inte och är lite och är missnöjd med mig. Även om jag var sen hem från jobbet, så är hon inte, visar hon bara glädje över att nu är jag där och nu ska vi gå ut. Bara så, fastän jag var slarvig eller var sen eller så. Den omedelbara förmågan till total förlåtelse här och nu. The sun in his jealous sky as we walk in fields of gold.
Du lyssnar på ett samtal om tro i P1, idag om sorgen och saknaden efter ett husdjur. För när biskopen i Karlstad, Sören Dalvis hund, dog i våras 14 år gammal, ja, då skrev han en krönika om sorgen i Nya Värmlandstidningen som fick många reaktioner från hela landet. Många känner igen det här, saknaden efter ett djur. Och då undrar jag, Sören, blir det någon ny hund för dig?
Nej, inte för... Vi pratade om det med min fru här och vi sagt det att nu väntar vi lite och så får vi se liksom vad som händer lite sådär. Men just nu blir det ingen ny hund. Det är ju också en pass med hund. Och har man ett sånt jobb som både jag och min fru har, så är man ofta borta och bortrest. Så att det, jag ska inte säga att det inte var... Ibland var det ganska mäckligt att få till det med hundvakt och sådär. Så det är inte bara att ha hund, utan det är också ett ansvar. Men jag skulle väldigt gärna, jag tror vi kommer att skaffa hund någon gång framöver, det tror jag.
Och Ricke, hej Lila, vad blir nästa uppdrag för dig och Lila?
Nu är det möjligen något samtal som hon får följa med på. Och sedan så ska hon faktiskt ha sommarlov, för det behöver en hund också ha. Hundar blir trötta när de arbetar.
Känner Lila att hon släpper jobbet?
Ja.
Hur vet du det?
Det är väldigt roligt, det är väldigt tydligt. För en vecka sedan ungefär, då hade vi sista träffen med en grupp. Och då har vi, när vi har skickat iväg gruppen, då går vi alltid en extra lång runda. För då ska hon få hålla på med sin återhämtning. Det betyder att hunden liksom lite grann skakar av sig alla intryck. Alla erfarenheter som hon bär med sig från mötet. För när hon är i mötet, då suger hon åt sig. Hon är som en svamp. Så hon suger ju åt sig alla känslor som är i rummet. De bär ju hon med sig i sin kropp. Och hon kan inte berätta om dem. Så då måste hon arbeta ut fysiskt helst. Och genom att få vara hund allra bäst. Det vill säga med nosen i backen. Och bara vara i det här rummet. Och så gör vi kanske en sökövning. Hon får tänka lite. Så jobbar vi. Och då går vi en lång runda och då kommer vi till en plats utanför badhuset. Och då när vi står där så kommer det en familj gående som ska in till badhuset. Och det är ett barn som blir intresserad och börjar gå fram. Och min förälder följer med och frågar, får vi hälsa? Och då säger jag, ja, om min hund vill hälsa. För jag vet ju inte det. För hon är lite trött för hon kommer från jobbet. Mm. Och då kommer barnet fram. Och Lila vänder ryggen åt barnet och ställer sig och skrapar och nosar i sanden. Men barnet får klappa henne på ryggen och på rumpan och hon bryr sig inte. För hon är så trött och hon är upptagen med sitt och hon har gått hem. Och jag får säga till pappan att hon är mätt på sociala relationer just nu. Så hon återhämtar sig så här. Och han säger, det låter rimligt. Det låter helt rätt. Så gör hon. Mm.
Tack för samtalet Sören Dalevi och Ricke Möller Andersen. Och tack hunden Lila som har legat lugnt på golvet här under samtalet. Programledare och producent är jag, Lina Hedmark, och på sverigesradio.se finns mer information om musiken du hört. Förutom Änglahund med Hasse Andersson som många säkert kände igen. Och nu kommer en andakt med Sören Dalevi.
Och Gud såg att det var gott. Det står så om skapelsen, i skapelseberättelsen i första Moseboken. Att Gud såg att det var gott. Och faktum är att det står inte bara så en gång utan 7 gånger. Och 7:e gången står det som för att markera. Och Gud såg att det var mycket gott. Och jag tänker att det säger något om skapelsen. Och om det liv vi lever. Trots allt det som är halvt. Allt det som skaver i världen och i våra liv, så är ändå grundförutsättningen klar. Den sitter där liksom. Och Gud såg att det var gott. När Gud tittar på våra liv är det också det han ser och det han vill ge oss. Gud vill oss väl. Gud vill oss det goda. När han tittar på dig och när han tittar på mig och när han tittar på våra husdjur, så tänker Gud att det är gott. Det är trösterikt. Vi ber, Gud, tack för våra husdjur. Tack för allt gott som du ger oss genom dem. Tack för allt gott du ger oss i livet. I Jesu namn. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herre, välsigne dig och bevara dig. Herren, låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren, vänd sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.